Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag morgon och den här veckan är jag nyfiken så här i mellotider på mannen som kan både tonartshöjning och lite annat. Amir Ali, god morgon.
God morgon, god morgon.
Har morgonen behandlat väl?
Ja, tycker jag. Dubbel espresso så är jag redo för allt vad livet har att erbjuda.
Alltså, det känns inte konstigt att inte vara med i Mello, för att du är ju en av de här som man tänker Mello synonymt med ett antal prominenta. Thomas Gesson, Ingela Forsman och sen har vi då Amir Ali, så är text och musik.
Ja, alltså de här hjältarna de har ju haft några rackare med genom åren. Men jag ligger ju på en helt annan nivå. Men det ska faktiskt bli väldigt, väldigt kul att titta på det här i tv-soffan med familjen och hunden och inte behöva känna den här stressen i magen så fort man hör ledmotivet dundra genom högtalaren och nervositeten slår på. Det ska bli kul att bara precis kolla in låtarna och artisterna och se vad de har plockat fram. Ja.
Hur snabbt slår hjärtat när man säger Sverige, vi har ett resultat, Amir?
alltså jag överdriver inte med att säga att jag får svettpärlor i pannan bara jag hör detta och blir svett i händerna och en klump i magen. Alltså det sitter så hårt, denna nervositet. Det är hemskt.
Men jag tänker vi tar oss lite tillbaka i tiden, Amir. Alltså, någonstans så började det väl kanske inte med Melodifestivalen. Började med band i skolan och liknande, eller?
Nej, men precis. Jag gick högstadie och mellanstadie i Staffanstorp. Och där hade jag den episka musikläraren Povel Randén från Hoola Bandoola Band. Pianisten från Hoola Bandoola. Och han var en fantastisk inspirationskälla. Han kom in i musiksalen, vi snackar alltså mitten på 80-talet, han kommer in i musiksalen på mellanstadiet i sandaler, ingen hade sandaler bland lärarkåren på den tiden, det fanns liksom inte. Och spelar sköna hippielåtar för oss och vi är 11-12 bast och fattar ingenting. Han och min äldre bror Mikael, de två har ju varit musikaliska inspirationskällor för mig. Så att det drog igång då, och precis som du sa, band i skolan på högstadiet som sen hittade sig in till Malmö. Nya konstellationer, jag sjöng där ett tag och skulle bli rockstjärna. Det gick ungefär lika bra som hur håret var kvar på mitt huvud, det vill säga inte alls. Men jag älskade att vara i studio. Alltid älskat den processen, den delen av musikskapandet. Att få lov att sätta ljud på tejp och läka med ljud, läka med arrangemang, läka med soundet. Så att det tog inte så där jättelång tid förrän jag började skaffa egna prylar. Och då blev det att vi spenderade vår tid där i hemmabyggerreplokalstudio. Med några mickar och en rullåtta och lite sådär. Tidiga prylar. Och sen så stannade jag kvar där. Jag trivdes bakom bordet, trivdes i den rollen. Och det utvecklade sig till att jag tog mig titeln producent. Skivproducent, vad nu det är för någonting. Och har helt enkelt delat min tid mellan det och då skriva låtar. Till bland annat denna Melodifestival.
Det låter så enkelt och någonting så här att så gör man så. Men någonstans däremellan måste det varit någon förälder som sagt att Amir, ska du inte skaffa dig ett riktigt jobb?
Ja, nej, men alltså de har varit jättestötande och jag tror de förstod tidigt att det här är nog vad den här grabben vi pysslar med, så det är nog bäst vi låter honom rulla på här. Men det är klart att i början där, min far är ju professor i kemi och akademiker ut i fingerspissarna och sådär. Så att det är klart att det är möjligt att det fanns andra tankar och drömmar för deras del när jag var lillkille. Men det är klart, när de här grejerna väl börjar synas i tv-rutan och sådär, så tror jag att de förstod att okej, ja, men det funkar nog att försöka sig på det här. Han behöver inte skaffa ett riktigt jobb. Så att jag är glad för det.
Vad var den första inspelningen du gjorde som du fick pressat på skiva eller på CD, Amir?
Alltså, det var en bra fråga. För 100 000 år sedan så gjorde jag ett litet sidosteg till Dalslundsskolan i Åkarp som musiklärare. Och där jobbade jag lite med eleverna och vi gjorde någon liten låt där till avslutningen. Och sen parallellt med det så gjorde vi någon barninspelning där med småkidsen på Lilla Dalslund. Som var jätteroligt, superkul. Det tror jag möjligtvis kan ha varit det som trycktes upp först. Alltså, så är det nu. Så är det nu.
Nu ser man det mellan, men någonstans däremellan så måste det varit några mellansteg, eller plötsligt händer det som den härliga klyschan från Svenska Spel.
Ja, alltså jag gjorde ju för 20 år sedan någonting, så flyttade jag in i den studion som jag håller till idag i Malmö. Och då ganska nära inpå att det hände så hade jag det stora nöjet att få spela in Thomas Holst från Wilmer X, hans soloplatta Härmapa. Och parallellt med det så blev det att jag även gjorde det alldeles eminenta kultbandet Thorssons album. Så de rullade parallellt. Och det var väl egentligen, skulle jag säga, mitt första möte med liksom riktiga musiker, rockmusiker och icke-rockmusiker som gjorde det här liksom på riktigt. Så där, de hade turnerat och folk kunde deras låtar utan till. Och de plattorna var ju fruktansvärt roligt att arbeta med. Otroligt lärorikt och jag hade gärna bara spelat in dem varje dag. Men sen parallellt med det så dök ju det här upp. Alltså, jag gjorde en produktion till Jill Jonsson som heter Crazy in Love. Och den var med i Melodifestivalen och det var mitt första möte med Mello som producent då. Och efter det så rullade det bara på. Och det är klart att rockgrejerna har ju rullat parallellt också. De har inte synts lika mycket i Mello, men de har ändå rullat på parallellt. Så.
Om du lyssnar på de där första inspelningarna, de här grejerna du gjorde med Thorsson, du gjorde med Holst och så vidare, och jämför med det du proddar idag, det har ju varit väldigt mycket gill senaste åren såklart. Vad är känslan när du lyssnar på det idag?
Alltså, jag tycker det är superkul, mest för låtarna. Det är så härligt att höra de grejerna. Inte för att jag kanske sitter och lyssnar på dem varje dag. Men det som slår en är hur soundidealen har ändrats. Man tycker de här grejerna, det var väl bara några år som man gjorde det. Men att det faktiskt är, det är ju snart 20 år sedan. Och det är ju ett helt annat soundideal idag. Det är ojämförbart. Så att det är ju alltid lite sådär jobbigt när man lyssnar på äldre grejer. Och man känner att jag skulle så gärna vilja göra om det idag och göra det. Mixa om och ratta om och sådär. Men det, så ska det ju vara. Det hör ju till.
Jill, jobba med henne, vad är den, för ni har ju varit liksom som Ler och Långhalm i princip, som du säger, sen Crazy in Love, Mello.
Vi bandade 2002 och det skickades in där, så vi gjorde först en demo på sommaren, minns jag, och sen kom låten med och då gjorde vi en ny bandning på hösten där, och vi hade faktiskt gjort en jullåt också samtidigt på sommaren där, det var det första vi gjorde, och sen efter det så har vi ju jobbat jättemycket. Jill är ju över och skriver det mesta av sitt material i Nashville, och nu för tiden så producerar vi skivorna tillsammans. Jill är jättedelaktig i sound och arrangemang och hur hon vill att det ska låta och känslor som ska framhävas, och det är jätteroligt, är det, superroligt. Och på den tiden så skrev hon inte sitt material själv, utan det var det andra låtskrivare som skrev till henne. Och sen så växte det fram då att hon skrev sitt material själv och tillsammans med andra då. Och det har ju liksom verkligen lyft fram en ny sida, tycker jag, av Jills musicerande. som varit otroligt roligt att få lov att ta del av och arbeta på tillsammans med henne.
Hon blommade ut som countryartisten Jill Johnson, den första svenska riktiga, eller inte den europeiska countryartisten.
Alltså, Crazy in Love, hon gjorde en platta innan det, men Crazy in Love skulle jag säga öppnade upp. Och på den tiden, märk väl, här är det 100 år sedan, och då skulle ju saker och ting låta lite Shania Twain och sådär, så det är klart att vi inspirerades av det på den tiden. Men det var ju den stora dörröppnaren, skulle jag säga, till att hon skulle bli den här countrydrottningen som hon så ofta benämns som idag. Och efter Crazy in Love så har hon ju verkligen testat en massa olika sidogenrer, kan man säga, inom countryn, och hon har liksom flörtat lite med bluegrass, och hon har testat liksom lite americana, och verkligen plöjt sig igenom den där, det underbara universum som country är. Och vi labbar ju fortfarande med det och testar olika sound och olika inriktningar varje gång. Och det är ju superinspirerande, tycker jag. Och roligt att hon aldrig står still, utan att hon alltid färdas framåt och vill framåt. Det är grymt inspirerande, tycker jag.
I kölvattnet med Jill så har du också följt med massor med andra artister som hon har jobbat med. Jag vet att hon jobbade med Lionel Richie på den här hyllningsplattan med Sail On, hennes egen tolkning av den. Alltså, är det inte lite märkligt också att du har fått stöta på så många andra då, andra riktigt storheter som har kommit med på paketet på något vis?
Ja, det är ju superroligt. Det har ju varit några sköna duetter genom åren. Vi gjorde bland annat Tommy Körberg gjorde en duett med Sanna Salomonsson, favorit hos mig. Det var ju fantastiskt att ha både Sanna och Jill i studion. Sanna och Jill, legender för mig liksom. Vi gjorde Mauro Scocco, och fantastiskt roligt att få arbeta med alla de här giganterna. En favorit inspelning vi gjorde, det var när vi gjorde Rascal Flatts-duetten. Mm. Rascal Flatts och producenten Dan Huff där är ju naturligtvis stora favoriter i min bok, och jag har lyssnat på deras plattor jättemycket och diggat de grejerna. Så när jag först fick över filerna från USA då, Rascals filer, så var det ju var liksom en sån här religiös stund i studion när man fick lyssna på de här sounden separerade då. Då har man ju sällan en chans till att göra i vanliga fall. Lyssna på deras trummor, stråkar och kör. Det var ju som att gå in i en godisbutik.
Kan du aldrig känna så här lite grann att, eller du har kommit förbi den, att här kommer jag lilla Amir från Staffanstorp, och så sen sitter jag och jobbar med de här världsstjärnorna, Smokey och så vidare, Lionel Richie och sådär, va?
Smokey, du har snappat upp den där, så oj, den är lite hemlig den ju. Vad kul. Nej, men det är klart, absolut, det känns ju helt absurt. Alltså, jag menar, här sitter jag i lilla Åkarp och spelar gitarr, och sen så plötsligt så får man göra de här grejerna. Det är ju helt supergalet. Men väldigt, väldigt roligt faktiskt. Smokey var ju en fantastisk upplevelse. Det var ju en låt som Marcel Numhaus och Robin Abrahamsson och jag skrev, som hittade sig in på en Smokey-platta då. Och det var ju också ett absurt vad ska man säga, alltså upplevelsen av att några år tidigare stå och spela deras låtar när man var coverbandsmusiker, till att sen plötsligt höra dem göra en låt man hade skrivit hemma i vardagsrummet i Åkarp, var ju såklart helt galet, men superkul. Och det är ju det som är en grej med den här branschen och den här galna världen som vi kallar musik. Den är ju såklart helt galen och helt underbar på en och samma gång. Det är ju fantastiskt.
Mello tillbaka till, i år har inte Amir några låtar med, men det kanske är rätt skönt ibland att inte vara där i zonen. Hur går det till egentligen, alltså den här processen? För det är ju ganska så tidigt, det är ju typ sommaren innan här. Som berätta, hur är processen med att göra en mellolåt för vad de har gjort i en morgon?
Ja, men precis. Alltså, när jag skrev som mest till Mello, då börjar man ju ofta precis efter att Eurovision har gått av stapeln. Så sen vår, skulle jag säga tidig sommar, alltså, så satte man sig och skrev låtar. Ibland så fick man uppdrag direkt från artist eller från förlag eller från skivbolag att vi söker den här typen av låtar. Och då satt ju alla låtskrivarna i landet och skrev till de här artisterna och de här uppdragen. Och ibland var det omvänt, så att då hade man skrivit någonting själv som man försökte sen pitcha på någon artist och hitta rätt röst, hitta rätt uttryck. Och sen ska man hitta rätt sound i produktionen. Man kan testa olika arrangemang, olika inriktningar. Och sen när det jobbet är gjort, så till slut då skickas ju det här in efter sommaren. Och då går SVT:s jury in, de plockar ut hälften av låtarna. Och sen när det arbetet är gjort så sätter sig Christer och hans medhjälpare, hans team, och väljer ut den andra hälften. Och det kan ju vara att de skickar ut specialuppdrag att vi tycker vi saknar en dansbandsballad i år, eller en hårdrocksrökare eller vad det nu kan vara. Och då skickar de ut specialuppdrag till antingen låtskrivare eller till artister eller producenter. Och sen till slut så har de samlat de här 28 låtarna som det är idag, för 32 för, men 28 idag. Och då började repas frenetiskt och alla artisterna träffar sina koreografer och stagingfolk och allting sätts ihop. Scenarbetet jobbas med in i det sista, och sen rätt som det så sitter du där på lördagskvällen 20.00. Det är ju ganska galet faktiskt, men det är så det går till.
Vad är det märkligaste du varit med under de här mellåren? Någon story som är daterad nu, men som tål att berättas?
Alla finns nu inget som har nått preskriptionstiden än. Men, nej, men det är klart att det är ju en väldigt, väldigt rolig cirkus detta, med många roliga stories och många roliga minnen. Vi var uppe och gjorde Andra chansen långt upp i landet en gång. Det var första gången jag åkte snöskoter med Susie Tapper, var artisten den gången. Det var nog en syn, skulle jag gissa, den här skåningen som varken kan stå på skidor eller skridskor, som skulle åka i full fart genom skogarna uppe i bergen där. Oj, oj, oj. Men ja, nej, men det har varit många roliga upplevelser, kanske inget som bör delas i radio, men
du kan ju bli politiker alltså, Jesus.
Ja, när man får vakta på godbitarna, de kommer sen i memoarerna.
Bröderna Rångedal, alltså det är ju en klassiker. Sisters rip-off deluxe, får jag lov att säga så här med.
Säger du det? Hur menar du då? Jag förstår
inte. Jag vet inte.
Nej, jag förstår inte alls vad jag menar. Men det var ju så himla roligt. Fantastiskt roligt. Henke Wikström, världens bästa Henke, och lilla jag hade plittat ihop den här rackaren. Och de skalliga tvillingarna gick in och gjorde sin grej av det och skrev om vers och hittade sitt uttryck på det. Och utkom den här poplåten. Fantastiskt kul på alla sätt och vis. Fruktansvärt roligt. Och om jag tar fel för mig, så var det väl samtidigt som Sanna gjorde Empty Room, va? Jag för mig att det var en sån här galen upplevelse. Vi var väl i samma deltävling som Carola, tror jag, att hon gjorde en duett, om jag inte minns fel. Och Sanna och Rångedal gick direkt till final, tror jag. Och alla var ju såklart säkra på att Carola skulle gå direkt till final. Och det var ju en jättebra låt, jag minns den väl. Men det blev så den gången. Jag tror Carola gick till Andra chansen och vi gick direkt till final. Och det bara svartnade för ögonen för min del. Jag fattar ingenting. Blev helt yr i pottan och jublet i arenan. Och det var fantastiskt roligt. Alltså, oerhört otippat. Det var till och med sådär. Jag vet att min kära hustru ringde på någon av repdagarna och frågade hur det gick sådär torsdagen och fredagen. Och jag tyckte att det går jättebra. De är jätteduktiga och sådär. Men det är inte lönt. Att vi är ingen som bryr sig om två gubbar som står och sjunger någon poplåt när det finns dunder och brakstjärnor på scen på lördagen. Det är lika bra att vi åker hem. Det är ju bara trams det här. Och sen blev det som det blev. Den gick till final och blev en hit det året och spelades jättemycket i radio. Vi var såklart superlyckliga.
Vilken mello låter det så här, som så här, nu i efterhand, som om du bortser från Crazy in Love som var den första liksom så här mellokärleken, som du mest så där stolt över, som känner att wow, gött, det här är Amir?
Ja, men då kan man säga så här, det finns en låt som inte tog sig vidare, som heter What If, som country-trion Cookies and Beans gjorde, med Frida Örn i spetsen, som ju hade gjorde Aurora låten där. för många år sedan. Men de har en helskön country-trio som heter Cookies and Beans. Och de gjorde då vår lilla låt What If som Marcel Numans och Robin Abrahamsson och jag hade skrivit. Det är en sån där låt som jag är väldigt, väldigt förtjust i, baserat på min egen smak liksom, min egen, vad jag själv gillar för slags musik och sådär. Så det kändes otroligt kul att få höra dem sjunga den här låten och göra den till sin, och jag är väldigt förtjust i texten och sådär, så det är väl kanske en sån där låt som lätt glöms bort naturligtvis, men som jag nog kanske har rätt högt upp på min egen lilla lista.
Om man vill få välja någonting själv som du ska lyssna på, vad är dina husgudar fortfarande sådär? Vad är, om vi ska göra en, ska du våga på oss en topplista, Amir?
En topplista?
En topp tre lista med dina tre husgudar.
Alltså, där finns ett litet, eller ja, det kan man ju diskutera, men där finns ett band från Skottland som heter Delamitri. För mig är det, jag skulle faktiskt våga säga att det är världens bästa popband. Justin Curry, där sångaren, han skriver texter som får mig att fullkomligt bara trilla ner och dö. Och jag tror det är mycket därför jag har fastnat för country också, eftersom det är så väldigt textbaserat. Och bra countrytexter för mig är sådär att när sista raden kommer, då bara bryter man ihop och bölar och lipar och lägger sig på golvet och gallar på mamma. Och Justin Curry tycker jag också skriver ohyggligt bra texter och är dessutom en löjligt onödigt bra sångare, för att inte tala om melodiskapare. Så att jag vågar mig nog faktiskt på att säga att Delamitri är mitt topp 1 band, artist faktiskt. God 2, det får bli Tom Petty. Det är nog så. Jag har också format mig jättemycket, alla plattorna, allt, även de som inte är så bra. Allt liksom som den mannen och hans band har fått ur sig. Sen på skön tredje plats, alltså det får nog bli en delad tredje plats tror jag. Då går vi raskt över till den lite liksom finurligare Beatles-poppen, som jag tycker i post-Beatles så tycker jag att den har, det har liksom företrätts av band som Jellyfish och Rembrandts. Och de har förvaltat det arvet så fint. Så där på något sätt är nu min lilla trojka med liksom inspirationskällor. Och vi har text, vi har melodierna, vi har det poppiga, vi har det lekfulla. Och sen har vi det stenhårda Tom Petty-gungandet med raka rör och bara finurliga riff och licks och melodier och texthookar. Fantastiskt bra musik.
Att skriva en låt, alltså det låter ju väldigt okomplicerat när du säger det. Jag satt och tittade på en dokumentär med Ed Sheeran, hur han processade, han gjorde sin sista platta. Och han satt och pratade för några musik, sin gamla skola, och förklarade för dem att först måste man få ut alla skitlåtarna och tömma ut sig dem. Skriv alla låtar, skriv så många som möjligt. Och sen när det bara blir lite rent vatten i rören, det är då de bästa, och det tar 4-5 år. Är det något du kan känna igen dig i?
Ja, men jag har också sett den dokumentären och tyckte det var ett oerhört fint sätt att sätta fingret på det faktiskt. Jag kan verkligen förstå vad han menar. Det finns ju ofta någon slags, man säger, rädsla för att inte skriva för mycket, va? Man ska liksom koncentrera, man ska göra den där låten, och nu ska vi skriva den där låten och den ska bli så otroligt bra. Det är lätt att man slår knut på sig själv där, tror jag, och fastnar istället för att, precis som han säger, skriv. Det som är bra kommer ju fastna, det som är bra kommer stanna, och det kan man sen naturligtvis arbeta vidare på och förädla och verkligen få fram det bästa ur. Även i det mindre bra så kommer någonting. Det kommer lärdomar, det kommer kanske små idéer som man kan plocka med till andra låtar. Så att jag håller absolut med, man ska inte vara rädd för att skriva i bulk. Alltså det, jag tycker det är klockrent tänkt.
Unga låtskrivare får känslan bland att de klyddar till det för mycket, och man vill så väldigt mycket, istället för att någonstans skala bort mycket, att det blir både för mycket av allting, precis som nya unga kockar.
Ja, men det där är ju intressant. Alltså det är alltid kul tycker jag när det börjar röra på sig och gamla grejer liksom hörs mindre ett tag och så kommer det nya fräcka element och sen rätt som det är så hittar det där gamla sig tillbaka liksom. Men samtidigt för det ju varje gång för det ju musiken framåt. Jag menar tänk så horribelt det måste vara att när Beatles kom första gången och man bara va? Alla stackars föräldrar som tyckte det var fruktansvärt jobbigt och inte minst Stones och oj 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 vad läskigt och obehagligt och nu förstår vi inte alls längre musiken. Jag tror det behövs nya grepp, nya sätt att förhålla sig och ta sig an musiken. Sen så ska jag ju inte hymla med att jag fattar ju inte hälften av den nya stilen som kommer från USA. Framförallt jag försöker förstå men förstår inte. Men jag ser det som ett gott tecken. Det är bra. Då har det kommit nytt folk och de rör om grytan och på andra sidan där så kommer det att sätta avtryck som jag tror blir hur coola som helst.
Jag känner mig som en tjatig gubbe när jag börjar prata för mina barn och förklara ah, men det där är ju från den och den plattan på 80-talet. Recycling, det är kretsloppstänkande till sin renaste form.
Ja, men så är det ju. Och jag menar, vi inspireras ju allihopa såklart. Det gör man medvetet eller omedvetet. Allt man har lyssnat på och spelat genom åren, det finns ju där och finns med i ens lilla kryddburkar liksom. Och vissa lånar ju friskt, andra mindre. Men visst recyclas det. Oj, oj, oj. Det, så är det. Inte minst komiskt nog från våra klassiska kompositörer. Jag menar, det är ju många tricks där som man kan snappa upp i låtar här och var.
Till sist, eftersom jag har frågat alla mina lördagsgäster, en enda låt, om du skulle få en enda låt, vet att det är skitjobbigt och du skulle varit inlåst och bara kunna få välja en enda låt som fortfarande betyder någonting för Amir och som du kan höra 24 timmar om dygnet.
Alltså där finns ju faktiskt ganska många som jag aldrig tröttnar på sådär. Och jag är nog så tråkig så jag går faktiskt till min lilla Delamitri topp etta där. De har en låt som heter Be My Downfall som öppnar min favoritplatta med dem. Och det är en sån här låt som jag aldrig någonsin tröttnar på. Jag kan lyssna på den intensivt i hörlurar och verkligen lyssna på skramlet från Dobron som gitarristen spelar på Ian Harvey. Bruset från trummorna. Alltså sådär nörddetaljer liksom. Eller kan jag bara ha den i bakgrunden när jag står och diskar eller kör bil eller vad det nu är. Men den för mig är den, det är så enkelt men där är samtidigt en melankoli och en tyngd och en otroligt träffande text. Den har allt, bra sång, bra musicerande, cleant, enkelt, bra sound, tidlöst. Det är så bra, löjligt bra.
Löjligt kul att sitta här och snacka. Vi ska kunna sitta och tragga hur länge som helst. Men du, nu är det snart Mello. Mellomys och rätt låt vann och allt det där. Lycka till med alla framtida projekt, Amir.
Tack, tack, tack. Och tack för att jag fick komma hit och besöka dig.
Lördagsgästen på Retro FM.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.